Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning.
Varför inte börja en ny säsong av Vetenskapsradion Historia med ett Churchill-citat? Det är inte slutet, inte ens början av slutet, men kanske slutet på början, som man säger den 10 november 1942. Vi rivstartar med vad som kallats för den mörkaste månaden i mänsklighetens historia. Vi ska till november 1942, just månaden då andra världskriget vände och hur den här omvälvande tiden upplevdes av vanliga människor världen över. Välkommen Peter Englund, historiker, akademiledamot, aktuell med boken Onda nätters drömmar till Vetenskapsradion Historia.
Tack, tack.
Och du skriver i boken att du inte vill berätta vad kriget var utan hur det var. Varför vill du göra det?
Framförallt därför att det är redan gjort. Det finns massor av väldigt bra böcker som berättar exakt vilken armé som åkte åt vilket håll och vilket fartyg som sjönk var och sådana här saker. Det är väl utrett och som sagt var även beskrivet på ett bra sätt. Utan det här handlar mer om att komma under ytan på de här händelserna.
Mm. Hur det liksom kändes, inte minst då kanske?
Hur det var att uppleva det här gångjärnet i historien, den här vändpunkten i historien, för en väldigt massa olika människor med olika positioner, och kan man säga ytterst också handlar det om hur det var att leva som en människa i denna extremt mörka tid. Mm.
Och vi på Vetenskapsradion Historia gjorde faktiskt ett program 2017 om vändpunkt i andra världskriget, alltså hösten 1942. Det var tillsammans med militärhistorikerna Lars Eriksson Wolke och Thomas Roth, och då pratade vi i huvudsak om tre militära vändpunkter: El Alamein i Nordafrikas öknar, Guadalcanal, Midway i Stilla havet och Stalingrad på de ryska stäpperna. Håller du med om att det här var just vändpunkter i kriget?
Det är vändpunkter i kriget. Här i min bok så är även de här landstigningarna i franska Nordafrika med. Mm.
Operation Torch, vad heter det? Ja.
Precis, och även då den här vändpunkten på Nya Guinea, när även japanerna pressas tillbaka där mot kusten och Kokoda faller och sådana där saker. För det är en vändpunkt på så vis att när den här månaden inleds, då är det fullt möjligt att tro att axelmakterna fortfarande, de kan vinna det här. Mm. De ser ut att avancera överallt. Och sen när månaden är över, då är det uppenbart att det är bara en fråga om tid innan de kommer förlora. Mm. Så det är verkligen en stjärnstund, som man säger på tyska, då allting står och väger och någonting väldigt stort har hänt framåt slutet av månaden.
Man tänker ju just, om man ska, jag vet att du är intresserad av estetik, och just det här hösten 1942, november, det är ju en sån ödesmättad månad alldeles utan ett världskrig. Ja. Och som du säger, axelmakterna som bara har gått framåt och vunnit, och det är ju säkert de glada för, men resten av den fria världen, om man säger så, måste ju förstås ha levt i en enorm ångest.
Ja, och det går också att se hur man hanterar de sakerna hos de här människorna. En del, de förnekar det. Alltså, de vill inte veta. De vill inte veta, de vill inte ha fler dåliga nyheter. Och det finns en av de här som jag skriver om, som är en kvinna i Leningrad. Och hon får psykosomatiska problem av att höra de här dåliga nyheterna som bara fortsätter komma och komma och komma och komma. Sådär. Så att en del går in i någon slags förnekelse. Det är en rätt vanlig attityd. Och andra, de lever i en slags mellanläge, då de å ena sidan så finns det här, men de har också ett vanligt liv. Det är ungefär som vi själva lever nu, och kriget pågår i Ukraina och så. Så att för flera av de här personerna, för två av de här personerna, de är också, deras värld är väldigt dominerad av kärlekshistorier under de här fyra veckorna. För en handlar det om en väldigt olycklig kärlek, och för den andra handlar det om en lycklig kärlek. Mm. Så att man ser hur de här människorna, de här sakerna existerar samtidigt.
Ja, det är klart att kärleken trumfar kriget, kanske, vill man ju tro. Ja, i alla fall en bra distraktion.
Ja, det gör det för de här människorna. Men de lever i båda de här världarna.
Mm. Men för att ta det då lite från början, för du skriver ju, som du själv beskriver det, är att du gör ett, man säger så, flätverk av historien. Det är berättelser, vanliga människors berättelser. Ja. Ett 40-tal människor, de flesta utav de här människorna har jag och de flesta med mig aldrig hört talas om. Sen finns det några lite mer kändisar, Albert Camus till exempel, Sophie Scholl i Tyskland. Hur har du valt de här människorna?
När jag började arbetet på den här så hade jag lite grann skräcken att kommer jag hitta nog material? För det här är ju en bok som bara täcker 4 veckor. Mm. En enda månad. Och när jag, man kan se den som en pandang till den bok jag skrev om första världskriget som kom ut 2008, Stridens skönhet och sorg. Den täckte ju 4 år. Mm. Det här är liksom bara 4 veckor. Men det gick inte så lång tid så insåg jag att jag har inget problem med material heller här, utan det blir igen, vilka ska jag välja?
Mm.
Och då blev urvalskriteriet blir det här att jag vill ha olika människor, olika positioner, olika åldrar, olika attityder, alltså för att visa hur komplicerat det är, hur olika människor kan reagera.
Mm. Och att alla, antar jag, var med på något vis i det här kriget.
Alla är inblandade i det. Det här betyder väldigt mycket för dem. Alla är påverkade av det, och av de här, det är ett 40-tal människor, och av dem så är det 7 stycken som inte kommer att överleva. Och positionerna är ju, och de positioner de har är ju väldigt, väldigt varierade. Jag har en som arbetar i ett sonderkommando i utrotningsläget Treblinka.
Mm.
Och det har andra som är hemma, du har en hemmafru på Long Island som egentligen inte berörs på något vis direkt av kriget. Men det är ändå, de är ändå del av liksom samma process, mm. samma händelse. Den berör dem ändå, mm. även om de försöker ställa sig vid sidan om.
Mm. Några är ju soldater, stridande soldater, och de är ju verkligen direkt berörda då, på olika sätt och vis.
Mm.
Och andra, som du säger, inte alls. Och sen så finns det den här liksom mellangruppen, jag tänker till exempel på det här hemska ödet med den, liksom, vad säger man, sexslaven.
Ja, ja.
Alltså människor som hamnar i kläm, minst sagt får man ju säga, i det här stora världskriget.
Ja, och det är egentligen, jag tror att det beskriver hur de flesta människor råkar ut. Alltså det är någonting man dras in i. Det är väldigt få som har valt det här. Utan det här är någonting som, mycket på grund av sin enorma kolossala skala och enorma kolossala svarta energi, suger ner människorna i sig. Och det finns ju flera flyktingar och sånt där som också egentligen inte riktigt vet vad det är som har drabbat, men som försöker överleva och försöker hanka sig fram.
Mm.
Och det finns ju de här extrema ödena. Jag nämnde han som arbetar i ett sonderkommando, mm. Treblinka, och den här, hon som är en koreansk sexslav, mm. på en japansk fältbordell.
Mm. Jag måste säga, det är riktigt jobbigt att läsa, inte minst om Treblinka. Alltså det, för ett sonderkommando, jag tror kanske inte alla lyssnare vet exakt vad de gjorde. Man vill ju typ inte veta det.
Men nej, det var alltså de som hanterade kropparna, ja. Som hade blivit, efter de som hade blivit gasade.
Mm.
Och alla som arbetade sådana här sonderkommando, de levde också en lånad tid.
Ja.
De blev också mördade.
Ja, det är ett under att den här personen överlever överhuvudtaget.
Precis.
Och lyckas fly så småningom, ja. Kanske avslöja. Men ändå, alltså men det han har berättat, och som ju du redogör för, ja, det är ju fruktansvärda.
Ja, det är det. Och han också, och det dyker upp i den här, i de här berättelserna kring honom och så. Han har efterlämnat en egen berättelse, han överlevde, och han har deltagit i flera rättegångar också efter kriget. Så det finns ett hyfsat rikt material. Men han betonar också det här att när man hamnar i en sån där extrem situation så är det många som de kollapsar rent psykiskt. Så väldigt många, de blir antingen bokstavligen talat galna eller att de begår självmord. Mm. Så att den här boken spänner ju över ett väldigt vitt fält för den press och de utmaningar och det tryck som människor kan vara utsatta för, från det mest extrema till när man är på något ställe där du egentligen kan förneka det mesta utom att det börjar bli jäkligt dyrt i affären och vissa varor har försvunnit.
Mm.
Men man är del i samma händelse ändå.
Mm. Du lyssnar på Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1, och det är Peter Englund som är med oss för att prata om sin aktuella bok Onda nätters drömmar. Du nämnde ju, Peter, och du skriver i boken om det här fenomenet som du var inne på, alltså hur många människor ju förstås inte alls ville vara en del av historien.
Nej.
Inte heller kanske den här vändpunkten.
Mm.
De är hundratals miljoner, skriver du, vars högsta önskan är att allt ska få förbli, vars enda längtan är att få bli lämnade i fred. De är den där ointresserade och ovilliga majoriteten, den tysta desperationens flertal, för vilka historien är en fjärran obegriplighet som gjort, gör och kommer att göra ännu ett av sina grymma och oförutsägbara kast.
Ja. Oh.
Hur fångar man de här människorna då egentligen som historiker?
Ja, det är ju svårt. Du måste ha ett bra källmaterial förstås. Du måste ha något som har efterlämnats av dem som du kan arbeta med. Och sedan kräver det givetvis någon grad av upparbetad empati eller någonting. Att man försöker komma in i de här, försöker förstå dem. Mm. Inte sätter sig till doms över dem, men försöker förstå dem, försöker se då. Det här svåra, det är som att vara människa. Du, å ena sidan, man är sitt eget jag, sin individualitet. Och sen har du det här stora, som alltid, den här stora världen, som alltid omger oss och villkorar oss. Mm. Och att se den här, som ju är någon slags... Det är en splittring som finns i oss oavsett. Alltså det här, vårt eget lilla jag och det här, den stora världen som omger oss. Mm. Men det blir ju extrem sådana här situationer. Men att då försöka se hur olika människor är och hur olika de kan hantera de här sakerna. Och ibland också givetvis försöka läsa under texten.
Ja, och hur nära man som historiker kan komma de här människorna där och då. Och hur nära de var. Du var inne på det också. En person som du skriver om är den tyske infanteristen Willy Peter Rese, säger man kanske. Ja. Han ligger i en skyttegrav på östfronten. Och så skriver du att sånt som nästan skrämde livet ur honom för ett par år sedan berör honom knappt idag. Istället har en slags välsignad likgiltighet slagit rot i honom. Han vet inte om känslan springer ur fatalism eller gudsförtröstan. Dödsfara har blivit något vardagligt och döden lika så. Ja. Alltså det handlar om någon sorts förträngning, låter det ju som. Eller det här med att man orkar liksom inte ta in det.
Jag tror att det där handlar inte i första hand om en förträngning, utan om någon slags avtrubbning, en tillvänning. Mm. Att man dels så lär man sig att överleva på olika sätt, men man vänjer sig vid vissa syner, ens eget moraliska universa, som jag skriver om här. Ens eget moraliska universa krymper ofta, så att man blir mer och mer upptagen bara med sig själv. Och man utvecklar gärna någon slags känslokyla, visar vi andra, när det handlar om den här typen av situationer. Och det är ett sätt att överleva den här känslokylan. Mm.
Man blir nästan, antar jag, någon form av psykolog som historiker när man håller på med det här, eller? Det handlar ju mycket om människans väsen, helt enkelt.
Ja, det gör det. Det handlar om det här handlar om människor i mörka tider och hur man hanterar allt detta. Och på vilka olika sätt man hanterar det. Men givetvis, det finns ju något slags psykologiskt, även socialpsykologiskt element i det här. Och det tycker jag oftast är det intressanta, att börja lirka upp dem och förstå vad är det centrala, vad är drivkraften, hur ställer de sig till olika saker, som den här Keith Douglas, den här stridsvagnslöjtnanten, det var El Alamein, som det är uppenbart att en stor del av hans tid upptas av en just förlorad kärlek. Mm. Och det är till och med så att det är det som är drivkraften, varför han smiter till ett stridande förband. Mm. För att möjligen finns det en slags dödsdrift, det finns tecken på det, att han har någon slags dödsdrift, samtidigt som han återfinner en del av sin livslust i detta, när han upptäcker att han inte egentligen vill dö. Han är väldigt upptagen med dödens olika manifestationer. Mm. Men han vill inte själv dö. Så just det där att se den här, hur komplicerade människor kan vara. Vad är deras drivkrafter här? Mm. Hur fungerar de? Och hur mycket är förträngning? Hur mycket är avtrubbning? Och en del av dem resonerar kring det där själva. Hur just det här, det som tidigare upprörde, de inte längre gör det. Så de är, någonting händer med dem. Även, alltså inte minst rent känslomässigt.
Mm. Och just Keith Douglas skriver om där att krigets absurditeter ser han tydligt, men han är också med sin komplicerade natur mottaglig för dess dubbeltydighet på ett sätt som kanske var betydligt vanligare förr, säg 20 år sedan, än nu i denna långt mer desillusionerade tid. Och du skriver att han alltså vill striden, alltså, och det du jämför med ju då första världskriget, som du också har skrivit så mycket om. När man, och den bilden har man ju ganska mycket, att då så var det liksom någonting som många unga män trodde i alla fall att de ville. Sen var de ju snabbt desillusionerade efteråt. Men under andra världskriget var det ju egentligen inte så. Men Keith Douglas, han kan ha tänkt så och känt så.
Ja, det igen handlar om att människor är så olika och fungerar också olika, reagerar olika beroende på bakgrund och förutsättningar och så. I det här finns det lite grann en paradox. Alltså i det första världskriget så väldigt många som gick ut gjorde det i en väldigt förhöjd känsla av idealism på något sätt, att man slogs mot för en bättre värld och mot barbariet och så, och mycket av det var bara rena illusioner, medan i det andra världskriget så var det verkligen en kamp för världen och vad världen skulle bli. Det var en kamp mellan gott och ont, samtidigt som många av människorna som gick ut i det var betydligt mer desillusionerade redan från början. Så att det finns ett intressant gap, eller glapp kan man säga, i just, inte minst när du läser ögonvittnesskildringar av dagböcker och brev. En glapp mellan, så att säga, hur det andra världskriget, vad det var, alltså denna kamp mot ondskan, och hur det upplevdes. Mm. För många är fast väldigt tidigt i det här, att det här är så absurt, det är så konstigt. De flesta i den här boken, de är inte heller uppfyllda av någon slags idealistisk eld.
Nej.
Trots att så mycket står på spel. Mm. Utan det är, de är fast i någonting som är betydligt närmare dem. Det är väldigt få som håller såna här tal för sig själva, att jag slåss för världens framtid. Men det är ju det de gör.
Okej, okay, som man ser i Hollywoodfilmerna kanske snarare, då kanske man får den bilden att inte minst amerikanska marinkårssoldater, vad vet jag, liksom drivs av, ja men förstås kanske kamratskapet i plutonen, men också förstås the freedom of the West eller något sånt där.
Ja, det måste jag bara säga, det finns nästan ingenting av detta i det här materialet. Det finns ju givetvis de som är till exempel utsatt för tysk ockupation i en glidande skala så att säga där, allt ifrån från judar som jagas till de som är flyktingar och sånt där. Det finns en oerhörd leda vid och fientlighet givetvis mot Tyskland som ska, de bara måste besegras. Och där, men det liksom finns implicit i deras liv när de försöker överleva. Medan många av de här stridande soldaterna, de är upptagna med att överleva också. Mm. Och de gör det de ska göra och så vidare. Men den här stora bilden, den undgår de flesta.
Mm. Ja, och tillbaka till Keith Douglas igen, i sin stridsvagn då, i Nordafrikas öknar. Där beskriver du också då, och verkligen hur det kan ha känts. Ja. Han skriver någonting om att det man ser från en stridsvagn i rörelse liknar det man ser i en kamera obscura eller en stumfilm. Motorn dränker alla ljud utom explosioner. Alltså, verkar ju fruktansvärt klaustrofobiskt och ångestframkallande det också.
Ja, jo.
Och då måste ju liksom alla, om man nu hade haft högre ideal, måste ju bara hamna i sumpen, tänker jag. För då vill man ju bara, jag vet inte, överleva.
Jag tror att de finns där. De finns där som drivkrafter, men det är väldigt sällan de här drivkrafterna artikuleras i vardagen. Jag tror att de flesta begriper vad det är som står på spel. Men de talar inte i form av de här typen av, som du sa, sådana här upphetsade tal. Och jag tror att det finns ett tal med i boken här, och det är Keith Douglas, förbandschef då, för att nu ska de sätta in stöten i hela mig. Och han vet ju inte själv att han kommer vara med om det avgörande. Det förstår han först långt efteråt. Men då är det ju, det handlar väldigt mycket om att nu ska vi göra det här och sen ska vi få åka till Alexandria och få permission och bada. Och så.
Ja, precis.
Att ni ska bli belönade för det här.
Ja. Ja, men precis. Jag tänkte just fråga det, för det här handlar ju om något, november 1942, som du skriver om, som var nutidshistoria för de här människorna där och då. De visste ju inte om hur det skulle gå, och de kanske läste om slagen och konflikterna i tidningarna, hörde det på radion, men ingen hade kanske den här stora bilden klar för sig, knappt ens Montgomery eller Rommel eller vem det kunde vara. Förstod de, tror du ändå på något sätt att de var del av en vändpunkt här?
Jo, jag tror det. Alltså, speciellt om du tittar på tidningarna, inte om du bodde i Tyskland, för där är ju tidningarna, speciellt under november, då blir ju mer och mer bara liksom kodade, och de säger ju, den är ju väldigt hårt censurerad också, det är ju den allierade pressen också. Men om man ser bevakningen i tidningarna så är det uppenbart att någonting stort håller på att hända i Nordafrika, sen kommer nyheten om Stalingrad och sånt där, och det är ju efter El Alamein som man ringer i kyrkklockorna då, och en av de här som är med, en person i boken då, Vera Brytten, som också är med i mitt tidigare bok om första världskriget, hon tycker det där är avskyvärt, men att det är en signal sådär att nu har något stort hänt. För senaste gången man ringde i kyrkklockorna i Storbritannien var 1918.
Varför är hon så upprörd på det där?
Därför hon tycker att man ska aldrig, hon är ju pacifist, för det är också hon är också en intressant sak, någon som ska, hur hanterar man det här som pacifist? Hon lever i ett bombat London. Men hon tycker att man ska bara fira fred. Man ska aldrig fira en seger.
Nej, okej. Okay. Ja, det kanske man kan förstå i och för sig.
Ja, hon, utifrån hennes erfarenhet. Hon var ju sjuksköterska under första världskriget.
Precis, och vi har ju, som vi hörde i början då, Churchills tal där. Så ja. Han kan ju möjligtvis ha förstått, och han borde ju verkligen haft den stora bilden då.
Ja.
Och det här var ju någonting som gick ut till allmänheten. Så att, ja, du hävdar ändå att man kanske förstod där och då, på båda sidor då.
Ja.
Att det var en vändpunkt.
Ja, det vill jag nog påstå att. Sen var ju den väldigt hårt censurerad, alltså pressen i Japan givetvis, massmedia var Japan och i Tyskland var ju, och även Italien var ju oerhört hårt kontrollerad. Men den här tyska journalisten, som jag har, Ursula von Karndorf, hon är ju med på möten och där hon förstår att någonting håller på att gå fel. Det är någon som dyker upp där, en journalist som kommer alldeles helt uppriven från Nordafrika och rapporterar att det är helt uppenbart att det håller på att gå överstyr där. Någonting håller på att hända i Kaukasus. Någonting håller på att hända där långt bort i Östfront. För de har gjort planer hur man ska fira när den här sista lilla biten i Stalingrad har fallit. Det finns redan direktiv utskickade hur man ska göra. Det kommer flyga sin hjältar från Stalingrad och det ska intervjuas. Det finns sådana här mediaplaner. Och så helt plötsligt så börjar de här mediaplanerna rivas. Så att de förstår, även där förstår de att någonting stort håller på att hända. Så att det sker en stämningsskifte även där.
Och det verkar vara snack bland soldater i Tyskland också. Du skriver ju om en vanlig lägenhetsfest i Berlin sådär. Och normalt sett så var de här frontkämparna som man kallade dem då i Tyskland. Ja, men var vi gott mod oavsett hur mycket liksom, nazister de egentligen var. Men nu i hösten 1942 så lät det på ett annat sätt.
Ja, det är ett stämningsskifte. Det är ett stämningsskifte. Och det blir väldigt tydligt. Det är några där som de sitter och lyssnar på radion. De tar in BBC. För man kan ju lyssna på. Och det är ju straffbart. Men de plockar in det och så får de nyheterna om just den amerikanska landstigningen eller den allierade landstigningen i franska Nordafrika. Och det beskrivs där, liksom hur stämningen i det här rummet är liksom bara, den bara skiftar. Ja, och då tänker hon, det är en Ursula von Karndorf, första gången att ja, det här kommer inte sluta väl. Jag kommer kanske bli flykting. Jag kommer kanske inte kunna leva kvar här. Och mycket riktigt, hennes hus bombas ju sönder sen ett halvår senare. Så. Men det finns en känsla att någonting händer. Sen vad det är, det vet man inte. Och det är en väldigt, väldigt lång bit kvar.
Ja.
Och huvuddelen av alla människor som kommer dö i andra världskriget, de dör ju efter detta. Så det blir ju någon slags crescendo. Men avgörandet, vändpunkten har...
Men just i Tyskland så undrar man ju då, du berättade förstås om den här starka censuren som också fanns på västsidorna förstås. Så att allt visste man ju inte, men Goebbels till exempel är ju ganska tydlig rätt snart och pratar om förlusten i Stalingrad, att nu kommer de här ryska, sovjetiska horderna. För att vi ska stå emot det här så måste vi ha ett totalt krig. Vill ni ha det totala kriget? Och alla liksom reser sig upp och säger ja och gör sina Hitlerhälsningar. Alltså, fanns det ändå andra röster där som du kanske som historiker hittar då? Som det, kanske inte riktigt hade hållit med Goebbels?
Ja, det fanns andra röster och det gick att se dem redan här på hösten 42. För då har det också börjat dyka upp, Hitlermyten hade börjat spricka. Alltså så till vidare att en del av Hitlermyten handlade om det, att Hitler gång på gång hade sagt att detta kommer ske i kriget, det var ju redan under fredstid, detta kommer ske. Och han hade fått rätt, gång på gång. Men det är här under just 42 som Hitlermyten börjar falla sönder, att han har ju fått fel i att man skulle besegra Sovjetunionen 41, och så förutspår han, säger Hitler, håller offentliga tal, kommer ske det, det kommer hända, vi kommer besegra det, vi kommer inta Stalingrad. Och det är därför också som man biter sig fast så vansinnigt vid Stalingrad, därför att Hitler har förutspått att staden kommer falla. Så det handlar lite grann att inte bara att upprätthålla hans egen myt, utan också den regimens prestige på något sätt är förankrad vid de här symbolhandlingarna också.
För han har också haft rätt mycket rätt tidigare.
Han har haft faktiskt i stort sett rätt, och det är ju det som många gånger har gjort att tvivlare, folk som börjar tvivla 39, för då fanns det rätt stor utbredd skepsis i Tyskland. Och sen när man har de här enorma segrarna och Parisfaller och sånt där, då, ja men det kanske inte är så dumt med fyren ändå. Så att det är ju, den delen är ju i fullständig svaj här redan under 42. Redan under våren 42 så ser man att det är något som inte riktigt stämmer. Och sedan när man då kör fast i Stalingrad här på hösten 42, då börjar det, alltså systemet och ledarens auktoritet börjar mer och mer ifrågasättas.
Mm. Vi har ju ett krig i Europa idag också, om vi bara kort ska lämna då 1942 november. Vad kan dina insikter om dåtidens erfarenheter hjälpa oss att förstå om oss själva idag, hur vi tänker kring invasionen i Ukraina?
Ja, jag tror att det finns ju en tydlig parallell i det att vi har de här olika delarna av våra liv och som ibland kan kännas absurda och bizarra och inte sällan helt fel. Alltså att man vet allt det här pågår. Mm. Och jag ligger här på badstranden.
Och så skuldkänsla inte minst kanske.
Ja, det är det. Så då vill jag nog säga att det där är ett generellt fenomen. Hur vi som individer handskas med när de här stora rörelserna sker. Och de inte berör oss direkt. Det är väldigt intressanta. Det är ju nu när det blir höst och det blir vinter. Och vi får lite grann för första gången också börja betala för detta. Och vi betalar möjligen då för att vi får inte bada lika mycket i badkaret eller vi måste skruva ner inomhustemperaturen och så. Så det kommer ju vara en prövning av oss själva. Mm. Så jag tror nog att,
men kanske inte på samma nivå som Ukraina.
Absolut inte på samma nivå. De betalar med sina liv och sin hela existens på något sätt. Och för oss är det egentligen bara en fråga om pengar och bekvämlighet. Mm. Och jag tänker själv att kan vi inte stå ut med det lilla tappet, då har vi bara att skämmas på något sätt. Mm. Ukrainarna slåss för oss. Mm. Och vad är det värsta som kan drabba oss just nu? Sänkt inomhustemperatur och att det blir dyrare elräkning, okej.
Okay. Mm. Men tror du att det kan ha hänt någonting? Nu har ju inte du skrivit om vår tid förstås, men ändå, det pratas ju inte minst i USA om the greatest generation, det är ju den här generationen då, inte minst männen, men också förhoppningsvis kvinnorna som vann andra världskriget för USAs räkning bland annat. Och sen dess har vi kanske inte sett lika, vad vet jag, hårdnackade och tuffa killar och damer. Mm. Är det någon skillnad på dem och oss, tycker du?
Nej, jag tror inte det. Det handlar igen om den här situationen, om att hamna i en sån här oerhört svår situation. För de flesta väljer inte detta. Det här är ingenting som ukrainarna har valt, utan de tvingas att försvara sig. Sen tror jag också att vi kommer se en förändring här, att väldigt länge, egentligen sen det andra världskriget, har det andra världskriget varit något av en måttstock och en referensram som har egentligen allting har spelat in i hur vi tänker, hur vi föreställer oss, hur vi tänker framtiden och så vidare. Alltså, andra världskriget har varit en oerhört kraftfull referensram politiskt, kulturellt. Och jag tror nog att det kommer förändra sig med Ukraina-kriget. Vi vet ju inte alls hur det här kommer sluta. Vi är ju på väg in mot någonting som kan vara någon slags vår egen motsvarighet till november 42. Mm. Vi vet inte hur det kommer sluta, men jag tror att den här självklara referensramen som det andra världskriget har varit, den kommer möjligtvis att förändras. Den kommer inte att vara lika betydelsefull. Jag tror att Ukraina-kriget kommer att ta en liknande roll i vår föreställning om världen som det andra världskriget har tagit fram till idag.
Mm. Och vilken roll spelar din bok då avslutningsvis, alltså Onda nätters drömmar, för att man ser så förändra vår bild av kriget? Du sa i början där att det har skrivits väldigt många böcker förstås om vad som hänt nu under kriget, frontförflyttningar och så vidare, fältslag. Men det du gör, och som ju kanske är lite grann en tendens även idag, Henrik Bergen till exempel, boken som handlade om de sista krigsmånaderna som också kom här om året. Vad gör det med vår bild av det här kriget, tycker du?
Ja, det ska ju givetvis komplicera det. Jag tycker allting som komplicerar bilder vi har av olika händelser i det förflutna som ofta har kommit till oss i form av goda berättelser. Att visa hur svårt det var. Och inte minst att visa hur ovisst det var. För det är det som är lite grann poängen med att skriva på det här sättet som jag gör. Alltså att jag försöker hela tiden att bortse från det vi vet nu. Utan att hela tiden se det utifrån vad de här människorna visste där och då. Och det är också ett sätt att förstå dem, varför de handlar och tänker på vissa sätt. Men det är också ett sätt för oss själva att se oss, för vi lever i en oviss tid också. Människor i mörka tider reagerar på väldigt olika sätt. Men den här ovissheten om vad som ska komma, att försöka visa att det är en väldigt stark element i om man ska förstå människor och även om vi ska förstå oss själva. Ovissheten, det är liksom när vi vet att allting kommer sluta bra som det liksom blir bara, då är det lätt att det blir liksom historisk underhållning av det. Utan jag tror att kvar det här elementet av ovisshet som vi ju vet allting om nu.
Mm.
Och som de, det elementet av ovisshet, det var det mest dominerande i deras värld, de här människorna jag skriver.
Historiens öppenhet skriver om, alltså ja, att kanske inte allt men mycket är möjligt, och då visste man ingenting och nu vet vi ingenting egentligen.
Nej, det blir ju sådär som jag har sagt några gånger, alla berättelser skrivs bakifrån från slutet och då verkar det hela logiskt och då säger man ja, men det var inte så farligt ändå därför att det slutar ju bra. Men om man vill förstå hur det är att leva i mörk tid, då måste detta med ovissheten, att inte veta vad det är som väntar och vad det är som pågår, då måste man ha med i kalkylen.
Onda nätters drömmar, november 1942, och andra världskrigets vändpunkt i 360 korta kapitel heter din bok som nu precis kommit ut. Tack för att du var med i Vetenskapsradion Historia, Peter Englund.
Tack.
Och det här är alltså Vetenskapsradion Historia. Vi hoppar från andra världskriget till nyheterna. Äntligen får vi träffas i studion igen. Urban Björstadius,
hej, hej.
Har du haft det bra i sommar?
Jag har haft det bra i sommar. Lite ovant att komma igång så här. Mm. Sommarens rubrik tror jag vi är många som har läst.
Mm.
Du kan bli olycklig av att ha för mycket fritid, läste jag någon tidning. Nej, vet inte Tobias. Men det är kul och skönt att vara tillbaka i alla fall.
Ja, gud ja. Nu är fritiden över. Arbetet börjar någonstans i Mexiko, va, om du ska rapportera om den senaste tidens historiska och arkeologiska nyheter.
Ja, med en teori som sticker ut lite utöver det vanliga, även om vi brukar redovisa eller rapportera om konstiga historiska händelser här. Nej, men det handlar om mayakulturen, där man ju spelade bollsport. Och de här bollsporterna i sin tur spelade en viktig ceremoniell, eller hade en viktig ceremoniell betydelse under flera tusen år innan Columbus kom då. Man har kallat de här bollsporterna för en föregångare till fotbollen, men de liknar kanske mer volleyboll.
Mm.
Du har ju varit faktiskt på plats, Tobias, och tittat på de här planerna där man spelar. Ja. Alltså, vad handlar det om för sport?
Alltså, jag var ju på en sån här plats, i alla fall i Coba, heter ju den ruinstaden på Yucatan-halvön, en sån här Maya-stad. Men såna här bollplaner fanns det ju i snart sagt alla, tror jag, såna här Maya-städer. Det verkar ju varit väldigt, väldigt viktigt för dem att, vad det verkar, avgöra konflikter, framförallt ha olika religiösa ceremonier med hjälp av då olika typer av bollsporter. Hur reglerna gick till, exakt hur de gick till vet man inte, men det är ju alltså långa, det ser inte ut som en fotbollsplan, utan det är ju långa, ja men 20, 30, 40, 50 meter vad jag begriper, ganska långsmala
bädväggar utefter långsidan.
Ja, precis. Man ska kunna studsa lite någon sorts boll. Lite som paddel, precis. De var tidiga där. Ja.
De här tävlingarna, bollsporterna, de var ju då kanske inte sport eller idrott som vi tänker det, utan mer rituella begivenheter som skedde i samband med till exempel, ja men människooffer. Mm. Det var ofta krigsfångar då som fick spela. Och det sägs att man ibland till och med använde människohuvuden som bollar.
Ja.
Och den här nya teorin då, som sticker ut lite utöver det vanliga som sagt var, det den gör gällande att bollarna i sig var gjorda av aska från kremerade människor.
Mm.
De här bollarna var gjorda av gummi, av träkol och av någon form av aska då. Och då är det vissa arkeologer som hävdar att ja, men den här askan kan ha varit just från kremerade människor. Och om det här stämmer, det är fortfarande oklart. Men det vore kanske inte konstigare än allt annat som har med de här bollsporterna att göra.
Man får inte sparka bort eller liksom kasta bort den här bollen då, hur som helst. Det måste ha varit en liksom väldigt viktig boll man spelade med.
Precis. Ja. En kamp på liv och död som fotbollen är än idag för många.
Ja.
Och även i Sverige så är det på gång olika utredningar. Slaget vid Gistillren är ju ett viktigt slag i Sveriges historia. Det ägde rum år 1210 mellan de konkurrerande ätterna, den Erikska ätten och den Sverkerska ätten. Och det här är ju det slag då den Sverkerska ätten till slut led sitt slutgiltiga nederlag i kampen om Sverige.
Mm. Känt inte minst från Arnböckerna, va? Jan Guillous böcker om Arn. Han var ju med och slogs där, vill jag minnas.
Ja, det stämmer kanske, ja. Men platsen för det här slaget är omdebatterad. Vissa hävdar att slaget stod i Uppland, Andra hävdar att det stod i Västergötland. Vi känner ju igen den här konfliktlinjen. Och i Västergötland har man också rest en minnessten. Och på den platsen i Västergötland ska man nu gräva ut. Och kanske får vi då reda på om det här var platsen för det mytomspunna slaget då Sverige just höll på att bli Sverige.
Mm, man ska ju tydligen ha hittat någon sorts människorester för länge sedan, tror jag, på 1920-talet i det här området det. Då, som inte ligger på någon kyrkogård eller så, och man undrar vad finns människorester där då för, och spekulerar att det kunde ha varit någon form av massgravar från det här slaget. Men ja, vi får se.
Vi får se. Och från den här platsen så är det ju inte så långt till Lurö i Vänern, där man nu fortsätter de arkeologiska utgrävningarna som man har påbörjat tidigare. Redan 1989 så visade utgrävningar att det har funnits en stenkyrka på den här ön. Och förra året så kunde man genom utgrävningar bekräfta att det också har funnits en tillbyggnad, 9x5 meter ungefär, som var liksom byggd dikt an själva kyrkan. Och man har ju länge ansett att det har legat ett kloster på ön. Det har liksom traderat sådär. Och det faktum att man var tvungen att gå igenom den här nyupptäckta byggnaden för att komma in i kyrkan stödjer ju den här teorin att det, ja, handlar om ett väldigt tidigt kloster.
Mm.
Och vid de här utgrävningarna så har man också då hittat matrester i den här nya byggnaden som visar att den varit i bruk kanske så tidigt som mitten av 1000-talet. Vilket i så fall innebär att kyrkan kan ha byggts redan före år 1050, vilket i sin tur gör den till en av de allra äldsta i Norden.
Mm. Och det är ju spännande, vi har ju pratat om det här Edsleskogs kyrka i Dalsland som var en stor sån här tegelkatedral, kanske den äldsta stora tegelkyrkan i Sverige. Och Kata gård som ju du har varit och besökt också i de här trakterna, som ju också visar prov på de äldsta kyrkorna, och då var det ju träkyrkor då. Så att hela det här området då, Västergötland, Värmland, Dalsland, det tycks ju ha varit väldigt viktigt uppenbarligen, tror jag många forskare hävdar nu, för en tidig kristnande process i Sverige. Tack ska jag säga till dig, Urban Björstadius. Vi får anledning att återkomma till flera, tror jag, utav de här utgrävningarna.
Mm. Ja, men det har ju också hänt andra saker i historie Sverige under sommaren.
Ja, jag var i Göteborg här i början av augusti på det stora nordiska historikermötet där man ju pratade om allt möjligt i forna tider.
Så ett möte som ju återkommer på regelbunden basis.
Jag var tredje, fjärde år. Det är lite oregelbundet faktiskt exakt när de här nordiska just historikermötena äger rum. Men där var det då folk från hela Norden som diskuterade bland annat ett nytt, får man nästan säga, historiskt forskningsområde som man kallar för digital historia, alltså att försöka använda då våra nya digitala källor i historieforskningssyften. Jag träffade Robin Ekelund vid Malmö universitet som håller på med det här och frågade honom vad sociala medier som Facebook till exempel gör med vår historiesyn och våra minnen.
Jag vet inte om Facebook vill göra någonting med våra minnen, men det skapar en möjlighet för oss eller för en mängd olika människor, alla som använder Facebook, att ansluta sig till, alltså dels att dela med sig av sina egna minnen och kunna liksom skapa ett personligt arkiv på sin Facebook-sida så man kan liksom gå tillbaka, och Facebook påminner oss också hela tiden om att på den här dagen för 5 år sedan så postade du den här bilden, vill du dela det här igen och så. Så att det blir liksom en automatisk produktion av minnen som vi kan bara liksom klicka OK, så blir det liksom ett minne. Och det innebär ju att de minnen som Facebook vill påminna oss om, eller det de påminner oss om, det är ju det vi liksom möter igen på något vis. Så. Och då har ju, det har inte jag själv tittat på, men andra forskare har tittat på och sett att de minnen som Facebook lyfter fram och promotar att vi ska liksom klicka och dela igen, det utgår också från algoritmer som försöker hitta liksom de goda, fina minnena. Inte när vi gick igenom jobbiga perioder och vi liksom var ur balans och vi gjorde en massa konstiga inlägg, utan där vi ser ut och mår bra, Facebook läser av våra bilder och så att de liksom skapar någon form av feel good culture kring vår egna minnen och så. Och sen har ju också, finns det ju också en mängd olika grupper som skapas på Facebook just för att minnas specifika delar av det förflutna. Typ minnena från vår stad, så, eller prylarna på 50-talet, eller nostalgi från 70-talet, punken på 60-talet och så vidare. Så, väldigt breda och väldigt, väldigt, väldigt smala och obskyra ämnen ibland. Så. Där man kan ansluta sig till de här grupperna och där folk gör det och delar med sig av bilder och minnen och saker de har hittat på arkiv eller i second hand butiker eller en gammal pennvässare som de var vanlig just när de gick i skolan då på 50-talet. Det är det andra som har bilder på liknande pennvässare. Mm. Så det har ju skapat, det här har andra forskare och jag också diskuterat, någon form av minnesboom eller så, att en liksom eskalering av minnen som då kommer in i vårt, som vi påminns om hela tiden och som vi aktivt går in och delar med, för att det blir en agenda på Facebook att göra det.
Ja, det låter ju verkligen så jämfört med hur världen såg ut för 20-30 år sedan. Då var det ju aldrig någon som påminde om att man skulle öppna kanske sitt fotoalbum som man kanske ändå hade, eller gå igenom sina gamla dagböcker från mellanstadietiden. Så nu finns det ju flera sådana här plattformar som aktivt uppmanar oss egentligen att minnas. Ja. Vad gör det, tror du, med vårt sätt att tänka kring vår egen historia, den stora historien?
På sätt och vis kan man ju tänka sig att det förflutna och historien, våra minnen, kommer närmare oss i nuet. Det finns ju då forskare som har diskuterat det och konceptualiserat det. Och så är det ju definitivt att vi blir liksom hela tiden påminna om det förflutna nu. Genom våra smartphones och våra gadgets och våra appar. Så, vi kan liksom inte komma undan det. Men man behöver liksom tänka kritiskt kring vad är det vi minns och vad är det för relation till det förflutna som skapas här igenom. Om vi ser till just då Facebook som jag har tittat på, så är det ju just den här feel good culturen, alltså den här nostalgin som framförallt präglar de grupperna som jag har forskat på. Och det skapar ju en viss liksom relation, att det är det man vill ansluta sig till, för att det är just den typen av varma, sköna, nostalgiska minnen man vill dela med sig av och få liksom känsla för och se vad andra kommenterar på och hur de likar det och gillar det och så.
Det är ju ett relativt nytt fenomen ändå, det här med sociala medier. Nu har historiker börjat titta på det här, du är en av dem, men det är nytt som forskningsfält. Varför är det här intressant för historiker egentligen då, att ge sig in i hela den här djungeln av sociala medier?
Ja, som forskningsfält är det här med digital minneskultur och digitala minnesstudier och digitalt historiebruk så, väldigt nytt skulle jag säga, om vi ser till Sverige. Jag har hållit på med det i ett postdoc-projekt sedan 2018 tror jag, och har liksom haft problem att hitta andra forskare som varit inne i samma forskningsinriktning så. Men nu börjar vi etablera ett interdisciplinärt liksom nätverk, så, tvärvetenskapligt nätverk. Anledningen för historiker och andra forskare som är intresserade av det förflutna, hur det förflutna hänger samman med nutiden, det är ju att alltså, mängden av grupper som finns på Facebook eller mängden av sammanhang, mängden av sociala medier och inlägg där som knyter an till det förflutna innebär ju att det här präglar ju väldigt mycket vår tids historiekultur. Så, hur vi minns det förflutna, hur vi använder oss av det förflutna. Sociala medier och det som sker digitalt online påverkar ju människors syn på det förflutna klart mycket mer än oss forskares publikationer. Och därför är det också väldigt viktigt och intressant att titta på det och att kritiskt undersöka och analysera hur fungerar det, vad är det för typ av minneskultur som skapas här. Hur fungerar de här då systemen och plattformarna som exempelvis Facebook eller Twitter eller så. Hur formar deras liksom struktur och deras uppbyggnad vårt sätt att knyta an till det förflutna.
Robin Ekelund, historiker vid Malmö universitet, om det nya forskningsfältet digital minneskultur, och det var på Nordiska historikermötet i Göteborg som jag träffade honom. Och sist vill vi tipsa alla våra lyssnare som bor i Stockholm med omnejd att du kan höra och se nästa veckas Vetenskapsradion Historia spelas in live imorgon onsdag den 24 augusti på Ekermanska Malmgården i Tantolunden i Stockholm. Klockan 18 drar vi igång.
Då träffas vår historiepanel för att diskutera historiska val med anledning av kommande riksdagsvalet. Och för alla som inte kan komma dit så hör ni samtalet i Sveriges Radio P1 om en vecka.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.